Det går inte in i mitt huvud hur man kan göra en sån här sak. Och jag förstår inte. Jag kommer aldrig förstå hur någon har kunnat göra så här mot Vilma. En sån god tjej som Vilma var. Det är inte rättvist.
Det är torsdagen den 28 november 2019 och vi är klara i studion varifrån vi sänder Efterlyst i källaren på TV3-huset på Söder i Stockholm. Det är en knapp timme kvar och allt är klart. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Alla reportage är färdigredigerade. Poliseleverna som ska ta emot tips har haft sin genomgång av kvällens fall. Tipsmottagaren Åsa Wahlgren går igenom det sista. Kvällens experter, polischefen Jale Poljarevius och advokaten Martin Kullberg sitter i en soffa i foajén och småsnackar efter att ha tittat på kvällens inslag. Producenten och redaktören tar en kaffe. Själv är jag rastlös. Det är jag alltid sista timmen före direktsändning. Det är den timmen som går långsammast på hela veckan. Allt är ju klart. Nu väntar vi bara på sändningsstart. I kvällens program kommer vi än en gång att ta upp fallet Vilma. Hon har nu varit försvunnen i mer än 2 veckor och hennes pojkvän är häktad sedan 10 dagar. Misstänkt för att ha någonting med hennes försvinnande att göra. Han nekar och säger sig inte ha en aning om var hon är. Och ingen vet egentligen vad som har hänt ännu. Planen är att vi ska inleda programmet med att rapportera om fallet. Dels en direktrapport från sökinsatsen som pågår i Uddevalla-trakten, men också göra en direktintervju med biträdande polisområdeschefen som ska berätta om det senaste i utredningen. Men plötsligt ändras allt. Redaktör Linus Lindahl får ett samtal från polisen som säger att han måste dra sig ur intervjun. Han kommer inte att låta sig intervjuas och ingen annan heller. Linus frågar förstås varför, men får inget svar. Och vi förstår att någonting har hänt. Att något fynd har gjorts, att det måste undersökas och det är därför som polisen inte kan uttala sig just nu. Kanske är det Vilmas kropp som har hittats. Något avgörande är det i alla fall, så mycket förstår jag. Men det var inte kroppen som hittats. Det var mer vidrigt än så. Något som ställde hela utredningen på ända. Allting börjar måndag den 18 november, 10 dagar innan vår sändning där polisen hoppade av. Sten Rune Timmesjö, gruppchef för polisens avdelning för grova brott i Fyrbodal, får ett telefonsamtal.
På eftermiddagen så var det en FU-ledare ifrån Uddevalla som ringde upp mig och berättade då att de hade fått in ett ärende som han tyckte var konstigt, en anmälan om försvunnen person, och det var då Vilma.
Vad var det som han tyckte var konstigt?
Alltså det var, det här var ju en 17-årig tjej som i normala fall så hade hon kontakt med sina föräldrar, sin mamma och pappa. Kanske inte daglig kontakt, men det var ändå kanske varannan dag eller något liknande. Och nu hade de inte hört av henne då sen den 14:e i 11:e, alltså på torsdagen, och detta var ju på måndagen.
Då hade 17-årige Vilma Andersson varit försvunnen i 3 dagar. Sista livstecknet från henne var när hon ringde sin mamma vid 15-tiden på fredag eftermiddag. Dagen därpå har hon tid hos sin tandläkare men dyker inte upp. Hennes föräldrar åker hem till henne och träffar hennes 22-åriga pojkvän som hon bor ihop med. Och föräldrarna tycker att det är något skumt med honom. Han säger att han och Vilma har grälat på torsdagen och att han då tagit sina saker och stuckit iväg och sedan dess har han inte sett henne. Men samtidigt kan ju föräldrarna se hur saker som han sa att Vilma tagit med sig fortfarande fanns kvar i lägenheten.
Vi kom överens om att det skulle hållas lite, för det var hållt förhör med mamman och med pappan och även med några korta förhör med pojkvännen också. Men vi kom överens om att på kvällen där så skulle då de som jobbade prata med dem igen och be dem precisera ytterligare vad de hade upplevt. Då gav ju han då till exempel att saker som hon, han sa att det var vissa saker som hon tog med sig, och mamma visste ju saker, en tonårstjej till exempel, hon går inte utan smink och ja, sådana saker då. Det kunde de se att det fanns kvar i lägenheten, hennes nycklar låg där och kläder som, de sa, som han sa att de hade, hon hade tagit med sig eller hade på sig, de hängde också kvar i lägenheten, och då ökar ju då det här som vi upplever som konstigt.
Var det något mer som de reagerade på när de mötte honom?
Ja, de tyckte ju att han i sig då verkar väldigt ointresserad och att han då kanske också var drogad på något sätt.
Vad Vilmas mamma och pappa inte visste var att pojkvännen hade plockats upp av en polispatrull samma dag som Vilma försvann. Oroliga bilister hade nämligen ringt polisen om en mystisk lerig man som gick på motorvägen i Ljungskile. En patrull skickades dit och plockade upp honom. Det var pojkvännen. Han hävdade att han hade hamnat i bråk i centrum och därför helt enkelt promenerade hem på motorvägen. Polispatrullen visste ju inget om Vilmas försvinnande då, utan lämnade av honom hemma. Så måndagen den 19 november drog utredningen igång på allvar och blickarna riktades samtidigt mot pojkvännen.
Alltså det var ju att han var ju den sista som vi visste då som hade haft kontakt med henne, och han berättade ju en historia där om hur hon hade försvunnit ut ur lägenheten och sådana här saker, och sen hade ingen sett henne efter det, och det gjorde ju då att han blev ju naturligtvis väldigt intressant om vad han hade gjort och vad han hade för sig den här tiden.
Men vad var det som gjorde att ni inte riktigt trodde på hans berättelse?
Ja, det var hans sätt då att uppföra sig tillsammans då med de här uppgifterna som mamman och pappan lämnade då, med att han sa att hon hade tagit med sig grejer och de fanns bevisligen kvar i lägenheten.
Och bland det första som hände i den här utredningen var att åklagaren beslutade att anhålla pojkvännen. Klockan 10 på tisdagen hämtas han av polisen. Vad sa han då när han hämtades, vet du det?
Alltså han var ju, ja, han var ju förvånad. Tyckte väl att vi borde vara ute och leta efter Vilma istället för att ta honom.
Och redan nu spärras hans och Vilmas lägenhet av för teknisk undersökning. En undersökning som kom att bli avgörande, fast först efter 2 veckor. Samtidigt drar sökandet efter Vilma igång på allvar. Det är bråttom, hon kan ju fortfarande leva, och om så är fallet är varje timme väldigt viktig. Polisen söker med flera patruller och dykare, helikopter och drönare. 2 frivilligorganisationer mobiliserar också 100-tals sökande frivilliga. Det är Missing People, men också FIC, en i sammanhanget relativt ny organisation. Sökinsatsen blir en av de allra största i landet. För varje timma, varje dag, så minskar chansen att hitta Vilma levande. Men fortfarande finns hoppet.
Vår polisområdeschef, han engagerar sig från början i det här och drog det för biträdande länspolismästaren, eller regionpolismästaren kanske heter. Och det drogs igång en särskild händelse kring det här, och då fick vi ju obegränsat, i princip obegränsade resurser. Så att vi hade utgångspunkten var då den sista positionen på henne, och det var ju som vi visste då Göteborgsvägen i Uddevalla. Och utifrån det så började vi söka. Först så gick vi in med hundar, med personal, sökte igenom hus, brunnar, ja, allting i närheten. Plus att vi då samtidigt höll på med en omfattande dörrknackning i ett ganska stort bostadsområde. Mm.
Jag antar att när man har en sån här stor sökoperation så hittar man saker hela tiden som man inte riktigt i början kan förklara.
Det kom in jättemycket grejer. Sen var det inte bara vi som letade, för att anhöriga hade ju dessutom kontaktat med sin people och en för mig ny organisation som heter FIKK. Så att de var också ute och sökte samtidigt som vi. När vi hade sökt igenom ett område då med våra hundförare eller våran personal så fick de tillgång till området och då sökte de igenom det ytterligare en gång. Och det gjorde att det kom in mycket, mycket material, ja.
Vad tror du det var som gjorde att engagemanget var så stort?
Ja, det har vi diskuterat lite grann. Och det är väl så att en ung tjej försvinner så blir det lite mer uppståndelse och lite mer intresse kring ett sånt ärende än när en medelålders man försvinner. Ja, vi har inte riktigt kunnat förklara det, men det är en teori som vi har.
Vad ingen utom en person vet är att hoppet redan är ute och att det var det från början. Vilma är död och det avgörande spåret finns mycket närmare än någon kan tro. Sökandet fortsätter intensivt hela veckan. Noggrant, systematiskt, organiserat men utan resultat. Så nästa torsdag fortsatte vi vår rapportering. Daniel Brundin, verksamhetschef och grundare av FIK, berättade direkt från sökandet och läste också upp ett meddelande från Vilmas mamma.
Och du har haft tätt kontakt med Vilmas familj. Hur mår de?
Det stämmer. Jag har träffat dem tidigare idag och det är en väldigt tuff situation som de befinner sig i. Så jag tror att väldigt många kan identifiera sig. Det här är bland det värsta som kan hända. Jag har även efter det fått ett handskrivet brev från familjen med en vädjan. Och de skriver att Vilma, vi saknar dig, vi vill att du ska komma hem. Vi älskar dig, vi kommer aldrig sluta leta. Vi är förkrossade och känner att vi alltid finns där för dig. De vill också tacka givetvis alla sökare och alla som hjälper till för den här typen av sökinsats.
Ja, det är många som blir rörda av den här situationen. Polisutredningen är också väldigt intensiv. Hundratals personer förhörs, bland annat pojkvännens pappa och en till honom närstående kvinna. De misstänktes för att vara inblandade i Vilmas försvinnande.
Nu är det ju så att de är avskrivna helt och hållet, så att de är inte längre misstänkta. Och därför så kanske jag inte vill fördjupa mig ytterligare i det, mer än att det var fanns omständigheter kring hela händelsen som gjorde att de blev misstänkta. Men de är avförda nu från utredningen och blev aldrig åtalade eller så. Så de skrevs av innan åtal.
Men under hela sökandet var hoppet som sagt redan ute. Det man letade efter fanns hela tiden väldigt nära. Nämligen i den misstänktes och Vilmas lägenhet. Och bara en kort stund innan vår nästa sändning, den på torsdagen den 28 november, så gjorde så det makabra fyndet. Det som fick polisen att ställa in sin intervju med oss. I en garderob i den lägenhet där teknikerna jobbat i 10 dagar undersöks en väska och i väskan hittar man det som man kom att kalla en kroppsdel som definitivt innebar att Vilma var död. Det man fann var hennes huvud.
Ja, det var ju en kollega där som var med och gjorde den här söket då, som ringde upp och sa att de hade hittat någonting. Som luktade, alltså det luktade ju, hade läckt ut vätska ur den här väskan och så luktade det ju väldigt illa. Så vi visste inte vad det var för vi lät allting vara kvar för att inte kontaminera det med någonting. Och så togs den ner till RNV i Göteborg och där öppnades den sen dagen efter. Och vi öppnade alla lager där och säkra dem efter konstens alla regler för att få fingeravtryck och sånt på det materialet som fanns där.
Men jag antar att det här fyndet på något sätt ändå var avgörande för utredningen?
Ja, det var det ju. Det var ju naturligtvis var det så.
I 10 dagar hade alltså undersökningen av lägenheten pågått. Samtidigt som hundratals människor letade i omgivningarna i 10 dagar utan att det upptäcktes. Något som väckte viss förvåning för att uttrycka sig milt. Kritiken lät inte vänta på sig. Nu pekade allt mer på att pojkvännen var skyldig till att ha mördat Vilma. Vänner berättade att han var kontrollerande och svartsjuk i förhållandet, att relationen dem emellan var kantad av konflikter och våld från hans sida. Men själv nekade han till all inblandning.
Jag träffade honom vid ett par tillfällen och han var väldigt trevlig och artig och tog i hand och hälsa och bocka och så där vidare. Men samtidigt så den förhörsledaren med tjejen som hade honom och förhörde honom, hon berättade ju liksom att han var väldigt trevlig mot henne också och kunde uppföra sig. Men så fort de kom in på själva brottet då sa han liksom ingen kommentar. Han ville aldrig kommentera någonting om själva händelsen som hade med brottet att göra. Jag var med på någon häktning och då var han ju, alltså han, jag upplevde han som en väldigt grandios personlighet.
Vad menar du med det?
Ja, lite besserwisser. Han var liksom inte sådär som att han var drabbad av någonting hemskt, utan han satt rak i ryggen och mopsade upp sig, eller vad man ska säga. Det är lite svårt att förklara, men väldigt, väldigt grandios i sitt beteende.
Hur reagerade han på när ni presenterade olika saker som ändå var graverande för honom?
Ja, det var han reagerade med ingen kommentar. Det var liksom hans sätt. Och sen visades ju bilder på det här fyndet vid något tillfälle. Och då, det var ju liksom ingen fin bild, om man säger så. Det var ju inte huvudet som... Man kunde ju liksom inte se riktigt vad det var så, utan det var ju groteska bilder och det upplevde han ju som väldigt otrevligt och tyckte att vi borde verkligen inte visa sådana bilder för någon.
Hur agerar han annars rent känslomässigt?
Inte på något speciellt sätt, utan som jag säger väldigt grandiost och inte liksom som han räknade nog inte med att han skulle bli dömd för detta.
Ja, pojkvännen nekade alltså till allt och kunde inte ge någon förklaring till huvudet i väskan eller blodspåren i lägenheten. Men för Vilmas familj var det tydligt, det var han som hade dödat deras dotter. Så här sa Vilmas mamma när hon intervjuades i Efterlyst av vår reporter Alina Müller.
Det går inte in i mitt huvud hur man kan göra en sån här sak. Och jag förstår inte, jag kommer aldrig förstå. Hur någon har kunnat göra så här mot Vilma. En sån god tjej som Vilma var. Det är inte rättvist. Om någon som stod Vilma nära har gjort det här. Det är sjukt. Det går över alla gränser som finns. Det är ren ondska.
I rättegången i tingsrätten fortsatte pojkvännen att neka och försvarsadvokaten försökte skjuta in sig på de två svagaste länkarna i beviskedjan. För det första, det fanns ingen fastställd dödsorsak. Alltså kan man inte döma någon för mord eftersom ingen vet hur hon dog. För det andra, även om kroppsdelen hittades i hans lägenhet fanns det inga tekniska bevis som de facto klargjorde att det var han som hade placerat det där.
Alltså, nu är jag ju part i målet här på det sättet. Men vi tyckte ju då hela utredningsgruppen att vi hade en bra bevisning. Liksom det fanns tidsaspekter som gjorde hela den här händelsekedjan omöjlig för någon annan att utföra än han själv.
Men det fanns ju ändå vissa svagheter, att ni hade ingen fastställd dödsorsak till exempel.
Det hade vi inte. Vi hade ingen fastställd dödsorsak, det hade vi inte. Men samtidigt då så hade vi ju då omfattande våld mot den kroppsdel som vi hade. Flera svåra skador som i sig inte var dödande, men som ändå tydde på att det var ju kraftigt våld som hade förekommit i lägenheten. Det fanns ju blodstänk med vävnadsdelar i och de vävnadsdelarna kom inte ifrån huvudet. Så att det fanns ju skador även på andra delar av kroppen då som vi inte kunde se.
Rättegången går vidare, men en sak blir aldrig klarlagd. Var finns resten av hennes kropp? Var finns det som familjen skulle kunna begrava för att få ett avslut och gå vidare? Sista dagen i rätten, i mitten av juli, vädjar Vilmas mamma till den åtalade. Berätta vad hon är. Ge oss ett svar. Allt hon får är ett uppsträckt långfinger från pojkvännen.
På något sätt så måste man då som polisiärt så måste vi lägga det här bakom oss så att vi inte har hittat det. I den bästa av världar så dyker det upp. Vi kan vara nöjda tycker jag med vårat sökarbete efter henne. För vi har uttömt liksom allting. Det pågår ju fortfarande söket av både Missing People och FIKK. De som har det värsta det är ju naturligtvis familjen. Och alltså de vill ju begrava och ta avsked av hela Vilma naturligtvis. Jag lider med dem, men för våran del polisiärt så måste vi gå vidare.
Tingsrätten dömer pojkvännen för mord på Vilma. Eftersom den rättspsykiatriska undersökningen inte bedömer att han var allvarligt psykiskt sjuk vid tiden för brottet blir straffet det som åklagaren yrkat på, livstidsfängelse. Men den här domen överklagar försvaret till hovrätten. Och hovrätten finner honom också skyldig till mord. Men man sänker straffet. Enligt hovrätten så är det inte motiverat med livstid. Det fanns visserligen många försvårande omständigheter, skriver hovrätten i domen. Men eftersom bland annat omfattningen av våldet som ledde till flickans död inte har kunnat utredas, anser domstolen att det saknas så synnerligen försvårande omständigheter som motiverar livstidsfängelse. Istället döms pojkvännen till 18 år i fängelse. Klippning och inspelningsansvarig David Dava Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
Ljudinslagen i avsnittet kommer från Efterlyst i TV3.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.